Hej och varmt välkomna till det här fördjupningsseminariet på tema En välfärd för framtiden. Det här är det tredje fördjupningsavsnittet i en seminarieserie om fem som kommer att publiceras på Moderaternas hemsida. Och syftet är ju tvåfalt. Det handlar ju både om att förankra ideologi- och politikutvecklingsarbetet lokalt, men också förstås att uppmuntra till kloka, konstruktiva inlägg i den remissprocess som pågår just nu till idéprogrammet och som kommer att avslutas den sista maj. Jag som ska leda det här samtalet heter Karin Svanborg Sjövall och med mig har jag tre personer som från lite olika håll har tänkt djupt och brett just kring frågorna om hur vi ska få en mer effektiv och hållbar välfärd framöver. Om jag börjar med dig, Mats Svegfors. Du har ju varit med i den stora idéprogramskommissionen men varit särskilt involverad i just det här avsnittet. Och när jag läste texterna så fastnade jag särskilt för en rubrik som lyder en allt mer ohållbar välfärdsstat. Vad menar ni egentligen med det?
Ja, vi menar med det egentligen att välfärdsstaten tillgodoser i minskande utsträckning de förväntningar som medborgarna har på dem. Det här hänger inte bara samman med att välfärdsstaten, och inte ens främst att välfärdsstaten i sig blir mindre eller blir sämre eller presterar mindre. Däremot förväntningarna förändras och ökar. Och det finns flera punkter, men den kanske viktigaste, jag ska säga två på lite olika plan. Det viktigaste är detta, att ju rikare vi blir, och vi blir faktiskt rikare. På 30 år fram kommer vi fördubbla vår konsumtionsstandard, om vi ska säga. Ju rikare vi blir, ju mer vill vi använda på sociala tjänster. Sjukvård, skola, äldreomsorg. Det är bara det att med den skattefinansiering och så att säga den klumpsummefinansiering som vi har idag, välfärden, så kommer vi kommer inte att kunna höja skatterna för att ge mera välfärdstjänster. Och det här leder till ett växande missnöje med välfärden. Sen finns det ett antal andra. Vi blir mer differentierade. Enhetslösningarna som var rätt självklara på 60-talet kommer vara allt mindre fungerande om vi tittar ett antal decennier framåt. Det finns en jätteviktig ekonomisk teknisk sak, det som brukar kallas Bommels dilemma, att varuproduktionen går att rationalisera, tjänsteproduktionen, vissa delar av tjänsteproduktionen är mycket svårare att rationalisera. Det här leder typiskt sett till att tjänster blir relativt sett dyrare och dyrare. Och då den här kombinationen av att vi vill ha mer tjänster, men samtidigt så blir de dyrare och dyrare även om vi inte har mer tjänster. Så det här stänger in oss i ett nästan olösligt dilemma om vi inte vågar tänka nytt. Det är ingen lösning att försöka gå tillbaka till 90-talet om vi håller på att arbeta med det som är 2040-talets välfärdsstat. Och jag tycker vi som moderater ska känna väldigt stolthet i att vi vågar och tänka nytt. Hur saker och ting fungera. Vi har inte alla svaren och de svaren måste växa fram liksom steg för steg. Vi måste pröva oss fram. Men vi vågar tänka nytt.
Det här är ju den långa sikten. Om jag vänder mig till dig, Lydia Wåhlsten. Du är ju nytillträdd biträdande chef på tankesmedjan Timbro men kommer ganska nyligen från Svenska Dagbladets ledarsida där du har skrivit mycket om just sjukvårdsfrågor som en viktig del av välfärdssektorn. Om man tittar på nuläget, vi befinner oss i en coronadebatt och mycket av just välfärdsdiskussionerna löper rätt entydigt mot mer av centralisering, mot mer av reglering, mot mer av kontroll och enhetslösningar. För det första, hur ser du på den utvecklingen och för andra, kan det inte ligga någonting i den trenden givet hur rörig samordningen verkar ha blivit nu under just den här pandemin?
Ja, jag tror väl att man måste separera lite olika saker där och man ska se till de aktörer som har varit inblandade i den här misslyckade samordningen. Så det är ju kanske inte främst för regionen jag tänker att de misslyckats. Och det är ju våra myndigheter, framförallt regeringen. Jag menar, nu är det många som pratar om hur ska vi organisera Sverige. Och så pekar man på att regionerna, de kanske borde avskaffas. Jag menar, portalparagrafen är att regeringen styr riket, och det har man inte gjort. Och jag tror att man ska se så här när det dyker upp olika förslag i en kris, att de förslag som dyker upp är de som har diskuterats tidigare. Och även då har vi nu 15-20 år av utredningar om att regionerna borde avskaffas, så vi ska ha storregioner, och vi har Kristdemokraterna som driver på i den riktningen, i den centraliseringsspåret. Så jag tror inte att det är så konstigt att de diskussionerna dyker upp. Sen så är det klart, nationellt beredskapslager, men Sverige är ett land rustat för vackert väder. Och de sakerna råder ju egentligen hygglig politisk enighet om. Men det jag är orolig för, det är ju att, alltså, om man ser till det offentliga system som Mats pratar om här, hur har man i praktiken bemött de innovationer som har kommit? De digitala vårdgivarna är väl det absolut tydligaste exemplet. Man tillsätter en utredning, det är på jämlikhetsaspekten med de här digitala vårdgivarna. Och istället då för att fundera på hur ska vi digitalisera den offentliga vården, så börjar man att analogisera det digitala. De blir tvungna att öppna fysiska vårdcentraler. Och det där är ju bara ett exempel på att det finns ju väldigt många personer som är investerade i nuvarande system. Det är ju väldigt svårt att förändra. Jag menar, storregionen är väl bara ett exempel. Men jag tror att man måste hålla kvar i den här lite längre sikten. Jag är inte orolig om man ser till de här megatrender om individualisering, kravet på personcentrerad vård. Och om man tittar på de valfrihetsreformer som har genomförts, ingenting har i praktiken gått att rulla tillbaka. Och så skulle det vara även om vi fick till någon ny sån riktning. Jag lyssnade på ett väldigt intressant samtal med den som är innovationschef på min doktor. Och han pratade om att han ser ett helt nytt beteendemönster nu bland vårdkonsumenter. Att istället för att liksom använda en app, man använder alla appar. Man bokar samtidigt, så tar man den som levererar snabbast inom liksom portföljen av appar. Och det kan inte de hantera. Det offentliga kan ju verkligen inte hantera det. Och de här, jag menar, IT-systemen är ett uppenbart exempel där det finns otroligt mycket att göra. Och där de idag inte kan prata med den här gigantiska enhetsmanicken 1177. Och jag tycker att liksom, pandemin har visat någonting. Så är det ju att det finns en rad med politiska misslyckanden. En rad av exempel på den här storhetstanken, enhetstanken, inte har fungerat. Det är väl 1177 ett alldeles utmärkt exempel. Och där regionerna egentligen har bett regeringen att säga vad som gäller för hela landet, men inte på svar. Jag är ju ganska glad att det finns, det Moderaterna är inne här på är ju liksom den hayekianska idén om att informationen ska vara decentraliserad. Och regionerna med alla sina fel och brister, vissa av dem har ju faktiskt gått före, som Stockholm, där man har haft ett mycket större vårdval. Och jag är ju väldigt rädd för att om vi får den tanken på att staten ska styra sjukvården, jag har ju inte landat i någonting där. Men en stor risk är ju att man får det man precis vill undvika, till exempel omgöringen av pensionssystemet. Det blir ett himla sifferräknande. Så vi ser utvecklingen inom polisen som egentligen har gjort den resan som man nu pratar om. Och där den borgerliga linjen istället är, hur ska vi kunna flytta tillbaka polisen ut i verksamheterna?
Vi ska hålla kvar lite grann med det här spåret, men jag skulle vilja släppa in en tredje röst. Vi har också med oss Mats Eriksson. Och du har ju också lång erfarenhet av att jobba konkret och nära sjukvårdsfrågorna som tidigare moderat ordförande i Region Halland. Och i det här förslaget till idéprogram som vi diskuterar nu så skriver ju Moderaterna mycket om vikten av decentralisering, av minskad statlig styrning, att det här kommer ge bättre förutsättningar för just lärande, det som är det övergripande temat för hela det här programmet. Vad tror du, är det möjligt? Kan man få offentlig sektor att bli en lärande organisation?
Jag tycker kanske att offentlig sektor delvis redan idag är en lärande sektor. Inte minst kanske inom hälso- och sjukvården, det är ju där jag har varit mest då. Men det är klart att den kan bli det i ännu mycket högre omfattning. Men det fordrar också, tycker jag, ett politiskt ledarskap som är tydligt och tillåtande. Och där kan jag tycka att det brister. Och min erfarenhet ibland är väl också att ju osäkrare politiker vi har, desto mer frågar man efter och vill liksom samla in väldigt mycket. Och i den sämsta av världar, så det man samlar in, det används inte ändå till att möjligen göra förändringar eller korrigera då. Så att ett tydligt politiskt ledarskap som är tillåtande. Man kan peka ut riktningar, man ska uppmuntra medarbetarna, man ska till och med ibland skydda dem, eftersom det här att bryta ny mark, det kan vara ganska utmanande, åtminstone för en del. Och det handlar ju om, alltså sjukvården är ju ganska bra på att säga den medicinska utvecklingen, men det är ju ibland lite grann hur man levererar tjänsten och så vidare som inte kanske är riktigt lika, ja, där man inte kanske är lika uppdaterad då. Och sen vill jag ändå betona forskningen, för att det kommer ju fler och fler riktlinjer, och de i sig kan ju vara konserverande. De syftar ju oftast till att höja lägsta nivån. Men man måste ju komma ihåg också att den evidens som är just nu, det är den bäst kända kunskapen. Och forskningar och prövningar måste fortgå hela tiden för att få en ännu bättre utveckling av inte bara hälso- och sjukvården utan egentligen offentlig sektor. Så tydligt ledarskap och mycket tillåtande.
Mm. Lydia var inne på att brukarna har börjat bete sig på ett nytt sätt nu, och det kanske delvis har att göra med gamla valfrihetsreformer. Region Halland, där du var aktiv tidigare, var ju en pionjär på det här området. Ni var först med att införa vårdval i primärvården. I den här debatten om valfrihet som rasar just nu, och där många anser att man lägger kanske för mycket vikt på brukaren, på nöjdhet och så att konsumenten och sådär. Hur läser du den debatten? Hur tycker du att Moderaterna ska förhålla sig till den?
Ja, först kan jag säga att jag trodde ju för ett antal år sedan egentligen att kanske debatten om, det vill säga, utförandet eller driften av exempelvis vård, skola och omsorg skulle vara ett avslutat kapitel. Men det är ju tydligt att det är en sån där konfliktlinje som är ganska enkel att liksom, ja, det är en tydlig konfliktfråga då. I varje fall mellan eller också ibland i vissa partier. Och för mig är det ju jätteviktigt att säga det, att det är utfallet som är det viktigaste. Liksom att inom alla områden bekänner sig nästan alla till också att konkurrens är bra för att, vad säger jag, se till att få bättre produkter, få bättre tjänster till rimliga priser. Men om man har kommit till vård och omsorg ibland, så är det, då slår ju en del partier knut på sig själva. Och till och med när det blir det här riktigt nära som är det mest väsentliga. Jag förstår det inte, så kan man säga då. Men när det gäller själva valfriheten och egenmakten och så vidare, så enligt min uppfattning, den kan inte bli för stor. Sen måste man ju vara observant på den. Det finns ju den som har nedsatt autonomi och så vidare. Och då måste man ha bra funktioner för att hantera detta då. Men alltså min troönskan är ju faktiskt att människor både vill och kan ta ansvar var och en efter sin förmåga. Om vi bara tillåter det, när jag säger vi då, ja, det är ju liksom politiken och etablissemanget. Jag tror aldrig att det kommer att minska, utan det kommer att öka. Man kommer att önska att man kan få bestämma över fler saker.
Mm. Mats Svegfors, som jag återvänder till dig, det här programmet är ju fullt av begreppsinnovationer. Och ett som just har att göra med brukarens intresse av att vara delaktig i till exempel sin egen vård, ligger ju i begreppet medskapande, som är väldigt viktigt just för det här välfärdsavsnittet. Kan du beskriva helt kort vad det går ut på?
Ja, intressant nog så det här är egentligen inte ett, vad säger, ideologiskt begrepp som vi har suttit och hittat på alldeles fritt, utan det här är ett begrepp som vi, eller jag, hämtat från en mycket framstående svensk ekonom som heter Richard Norman, som tyvärr dog alldeles för tidigt. Det är hans beskrivning överhuvudtaget av så att säga, moderna produktionsprocesser, hur de ser ut. Det är inte så att det bara är en producent som skapar någonting och sen är det en konsument som köper detta. Utan på så många områden, framförallt modern produktion, komplex produktion, då sker skapandet hela tiden i en dialog mellan producent och konsument. Tänk om man bygger ett stort digitalt system i ett företag. Intressant nog är det så oerhört tillämpligt på stora delar av välfärden. Det räcker ju inte att jag går till en doktor och säger att nu beställer jag en medellivs eller en livslängd fram till 98 års ålder. För då tittar ju doktorn på mig och säger att då får du väl för hög far och se till att sköta dig så du blir 98. Och om barnet kommer till skolan och inte har läst läxan, då kan ju sig läraren skrika åt barnet. Men det handlar ju om samspel mellan skola och föräldrar. På område efter område efter område så ser vi detta, alltså medskapande. Och i det här ligger att det går inte att tillämpa kastrullklippningsmodellen. För det är en väldigt komplex dialog i det här tjänsteskapandet. Och det här gäller äldreomsorg, det gäller nästan varje välfärdsområde. Det är bara att för oss med en decentralistisk syn, det är ingen tillfällighet att vi använder begreppet decentralisering många gånger, då är det här någonting som stämmer med våra föreställningar. Men är man socialdemokrat, all respekt för deras vision, men det är ju att man har ett samhälle där likvärdighet har överordnat allting, där man styr demokratiskt ifrån centrum. Och det är en idé som inte stämmer överens med det moderna, komplexa, differentierade, dynamiska samhället.
Lydia, om själva begreppet är akademiskt och inte så ideologiskt så leder det ändå till en del ganska kontroversiella slutsatser i det här programmet. Bland annat att det är önskvärt att öka egenfinansieringen i välfärden. Vad tror du? Är Sverige redo för en sån mer offensiv diskussion om medborgarnas möjlighet att inte bara få skattebetalade tjänster utan och även bidra med egna pengar?
Jag ska svara på det, men först måste jag kommentera det här begreppet med medskapande. Jag håller med om det Mats säger och jag förstår liksom den ansatsen vad man vill säga. Men för mig är det väldigt lik Socialdemokraternas vurm för egen makt istället för valfrihet. Medskapande för mig är att jag inom ramen för det offentliga tillåts vara en liten pusselbit som jag kan få sitta vid barnbordet och påverka min egen hälsa. Jag vet att det inte är det man är ute efter, men för mig blev det liksom lite grann av ett socialdemokratiskt språk. Så är man redo för strukturreformer någonsin? Svaret på den frågan är antagligen nej. Strukturreformer görs ofta mot stora intressegrupper och kanske inte alltid heller i den liksom akuta situationen för vad väljarna efterfrågar. Men jag tror att det var 700 000 nu har tecknat privata sjukvårdsförsäkringar. Det är över var tionde svensk som sitter med en sån här försäkring idag. Det är intressant för Moderaternas program. Den sista meningen är ju sprängstoffet. Där det står då att där bör ett obligatoriskt och heltäckande försäkringsalternativ till regionernas och det är dit vi går. Och då kommer vi tillbaka till, apropå att man är redo. Det handlar ju om likvärdigheten, universalismen. Det är det hela, liksom, den svenska vårdens moraliska credo är ju detta. Och då är ju frågan, är dagens vård det? Då skulle många säga, nej det är det inte. Igår så läste jag om en Svenonius bok, jag vill avskaffa mig själv. Och då skriver hon, ja, när jag är ute och reser i Sverige mellan olika regioner så är det så stora skillnader att om folk kände till det här, hur stor de facto skillnad i vårdkvalitet är, så skulle de liksom inte tro sina ögon ungefär. Och istället då lyckas man sätta narrativet att det är de här privata sjukvårdsförsäkringarna som skapar ojämlikheten. Och det är det som är ett problem. Så jag tror att när det blir uppenbart att dagens system inte fungerar liksom i genuint svenska, då kommer det födas en helt annan debatt. Jag tycker också att det kom ju en rapport 2019 om den här Vem vårdar bäst om Klassenberg, som handlade om att de system, Nederländerna och Schweiz, som faktiskt har en obligatorisk individuell försäkring, som inte får diskriminera, försäkringsbolagen får inte diskriminera om du har sjukdomar och så, att de har kortare tider och samma jämlikhet som oss. För jag tyckte att den togs emot på ett annat sätt än vad jag har sett i debatten tidigare.
Så det låter ändå som ett ja, kanske på den frågan. Jag måste nästan låta Mats Svegfors komma in här och dels kommentera ifall det här är ett socialdemokratiskt språkbruk. och dels också kanske säga någonting mer om just den här delen i programmet som handlar om att åtminstone överväga en annan typ av sjukvårdslösning och ett annat typ av huvudmannaskap.
Lydias invändning är jätteintressant. Verkligen. Det ligger mycket mer i den än man kanske i första hand tror. Alltså, men nu är jag väldigt personlig. Men jag har inte den här synen att det är endera staten eller marknaden. Endera staten eller de enskilda. Det är så väldigt mycket samhället som just är samspel mellan offentligt och privat. Det är väldigt viktigt att vi bejakar detta. För förstår vi inte att samhället fungerar så, då kommer vi heller inte att kunna reformera samhället på ett intelligent sätt. Så i den meningen, Lydia, så är vi alla. Borde vi alla vara lite socialdemokrater?
Jag tänkte avslutningsvis ställa en öppen fråga, men som det verkar rimligt att kanske låta Mats Eriksson börja med att svara på. Mats, du arbetar ju idag privat med strategisk rådgivning i just sjukvårdsfrågor. Och en återkommande frågeställning i det här programmet handlar ju om att samtiden präglas så oerhört mycket av nostalgi och att detta kanske inte är mer sant i någon annan sektor än just i välfärden. Hur ska man råda bot på det här nostalgitänkandet och få människor att bli mer nyfikna och ha mer tillförsikt kring att innovationer faktiskt kan ge oss både mer och bättre välfärd i framtiden?
Ja, jag tror att man måste, dels måste man vara väldigt trygg i vad man vill förändra. Nu ska man inte titta så mycket bakåt, men om jag backar tillbaka till när vi då införde vårdvalet, och det fanns ju ingen lagstiftning då, utan vi drev det som en tjänstekonsumtion. Och så småningom så blev det en lagstiftning av det då. Men alltså, vi gjorde ett gediget, kan jag säga, förarbete och förankringsarbete. Man ska ju veta det att motståndet var ganska stort inom våra medarbetare, kanske både på golvet men inte minst även i ganska högt upp i tjänstemannaleden då. Men alltså ett långt ordentligt förarbete och sen att arbeta oförtrutet vidare och sen visa på goda resultat, det är ju nästan det bästa man kan göra då. Då kan man rå på den här kanske då nostalgin. Och sen måste man komma ifrån en del floskler, tycker jag. Ideligen så hör man ju det här att en krona mer är en krona bättre. När vi erfarenhetsmässigt nästan alltid vet att verksamheter som har goda resultat, de har nöjda patienter eller omsorgstagare, de har nöjda medarbetare, de har ofta en ekonomi som är god. Så det går ofta hand i hand. Men liksom i pamfletterna så blir det ju ofta det här att vi ger lite mer än vad ni ger och därför blir detta lite bättre. Och det jag menar att det inte är sant en gång. Men noggrant arbete och tro på sina idéer och visa sig ändå på goda resultat, så kan man råda bort på detta.
Mm. Lydia, vad tror du?
Nej, men det är intressant det Mats säger, för att jag läste i slutet av förra året så kom det en väldigt intressant artikel på DN Debatt som handlade om vad Danmark har gjort för att korta vårdköerna. Och de har ju utökat vårdvalet, kan man säga, från svensk horisont. Och där får man ju välja sjukhus och specialistvård helt fritt. För mig skulle det vara ett ganska naturligt steg vidare på den svenska valfriheten, att man ska kunna göra det. Och tanken är då att regionerna ska upp i och med detta få incitament att investera i den egna verksamheten för att man inte vill förlora pengar. För det är ju väldigt jobbigt att förlora pengar. Så det är en så här konkret reformmedskick som jag tycker var väldigt intressant.
Då avslutningsvis, Mats Fegfors, vad säger du? Har du några tips till moderater ute i landet kring hur man ska ta sig an de här frågorna för att skapa mer tillförsikt inför innovationer och utveckling?
Ja, alltså de tipsen, de finns ju, erfarenheterna från Halland, från Nacka, där som ju, det är ju bara att titta vad man har gjort där. Det är en oerhörd stimulans. Men sen tror jag att nyckeln är, och det anknyter ju till den här grundfrågan, hur gör man? Ja, dels måste man ha en inriktning, man måste veta vart man vill. Alltså, ska man ge sig ut och resa och inte vet vart man ska resa, då blir det rätt svårt när man sitter där i bilen i Stockholms innerstad. Men samtidigt, man kommer inte till Rom om man inte har skaffat ekonomi och förutsättningar för att
för detta. Steg för steg tycker jag är en nyckel. Det är en nyckel. Lägga ut en långsiktig kurs, sen steg för steg, pröva, lära av erfarenheten och sen gå vidare.
Ett lärande samhälle och en lärande välfärd. Då får jag tacka så hemskt mycket för det här samtalet. Stort tack Mats Eriksson, stort tack Lydia Wåhlsten, stort tack Mats Svegfors och som vanligt stort tack till er som har tittat och lyssnat.